Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
God dagens alla tittare och lyssnare och god dag kära Ingrid.
Ja men god dag, ska vi börja med att be om ursäkt att vi är så väldigt sena idag?
Ja det blir ruskigt sent idag, det blir ett kvällsprogram och det har sina randiga och rutiga skäl. Vi brukar försöka lägga ut programmen lite tidigare på eftermiddagen men det blev inte så idag. Tyvärr, men nu är nyhetsveckan 76 här i alla fall.
Ja, det är den. Vad ska vi prata om idag då?
Du, vi ska prata om tjurfäktning i riksdagen. Mm-hmm. Och där har vi ju fått en fin bild av vår gode vän Daniel. Ja. Han har gjort en fräsig bild av bokstavlig tjurfäktning i riksdagen. Och det är det väl kanske inte riktigt frågan om, men...
Nej, men det är många som vill visa hur tappar de är med sin kepp och sitt svärd.
Ibland så får man nästan en känsla av att det är mer går ut på det än att faktiskt uträtta någonting. Ja. Men nu har det ju hänt lite saker i veckan som vi ska ta upp. Och sen är det faktiskt så här, till Ingrids stora förvåning så har de gripit och ska nu häkta en människa för det här bombdådet på...
Han är häktad.
Han är häktad. Han är häktad. Okej, det var häktningsförhandling nu här då på eftermiddagen idag, fredag. Så vi ska prata lite om vad det är för figur och vad grejen kanske är. Ingen vet ju riktigt, men och jag antar att häktningsförhandlingen var bakom stängda dörrar, det brukar det alltid vara
numera. Jag tror det.
Och så har vi då en greve som har blivit rånad.
Ja. Carl Piper. Carl Piper. Den röde greven brukade han kallas för. Jag vet inte om han är så röd längre.
Nej, inte nu när han har blivit misshandlad och rånad kanske. Han är mindre röd. Men vi ska prata lite om vad som har hänt där. Han är ju lite av en kändis i alla fall i Skåne. Och det är ju intressant tycker vi att man inte ens går säker som greven.
Nej, exakt så. Jaha, nu vill du veta vad vi har för några platinasponsorer den här veckan.
Ja, det vill jag mer.
Och du sa ju till mig innan att igår var det tydligen årets fattigaste dag. Så att vi är extremt tacksamma att vi trots denna fattigdomsvecka har fått flertal platina donationer. Vi kör på med Gertrud som skriver thank god för måndagar och fredagar.
Det är skönt att vi även kan piffa upp ett thank god it's Friday är ett begrepp, men att vi även kan göra folk, få folk att tänka thank god it's Monday.
Ja, absolut. Och så Johan L som skriver bra jobbat 2019, fortsätt i samma stil. Det kommer vi att göra, Johan. Så har vi vår lille cyberson Magnus som har skickat en fin slant igen. Sofia skriver tack för ert arbete. Mona skriver, önskar att ni gör poddar varje dag. Ja, det kan vi faktiskt inte. Vi ska ju dessutom skriva lite artiklar och nu har vi ju då börjat att arbeta för SwebTV. Nämligen SwebTV Nyheter. Och där går ett par dagar av veckans 7 till det. Vi jobbar ju alla dagar så att ja, jag tror inte att vi i nuläget kan göra poddar varje dag.
Men fortsätt stötta oss. Så kan vi expandera och sprida oss på sociala medier framförallt. Ja. Så att vi kan få fler tittare och lyssnare. Så vem vet vad som händer framöver.
Nej, absolut. Så är det ju. Sen har vi vår kära trogne vän Monica som skriver alternativmedias favorittjejer.
Du är vår favorittjej Monica.
Ja, kan säga. Så är det. Och så har vi Katrin som skriver tack för er kämpaglöd. Det var många damer idag.
Många damer. Det är bara Johan och Magnus där inklämda bland alla Järnladies, men vi tackar alla och vi tackar även de som har skänkt mindre summor såklart, och alla kommer att komma upp i remsan på hemsidan ingridomaria.se, och där kan ni också hitta information om hur man stöttar oss, och ni kan hitta information om debatten som går av stapeln på söndagen. Sa jag det medvetet?
Ja, jag vet. Det är bara båtar som går av stapeln. Ja, ja. Men, nej, men hur som helst så är det så att det finns några platser kvar. Men nu brinner det ju i knutarna, för vi måste ju ha in er betalning. Men om ni skickar en anmälan idag, fredag kväll eller på lördag morgon, så är det inga problem. Och vi har ju skrivit att det börjar klockan 16. Men det är alltså insläpp från klockan 16, så debatten kommer inte igång förrän 16:30, 16:45. Jag vet att det finns ett annat arrangemang i Stockholm denna dag som avslutas klockan 16. Så är ni på det, så kommer ni faktiskt att hinna ta er till Huddinge. Mm. Ja. Sen ska vi ju då också säga, nu när vi suttit precis och pratat om att vi inte kan göra poddar varje dag, för andra gången i vår podds historia så kommer vi att ställa in ett program. Mm. Och det är på måndag, och det beror på att vi inte åker hem från Stockholm förrän på måndag kväll, eftermiddag. Vi kommer att ha fullt upp hela helgen så att vi skulle kunna förbereda ett program. Det verkar inte riktigt rimligt. Men ni ska ju då veta att själva debatten kommer ju att läggas ut. Jonas Nilsson filmar den och vi kommer att lägga ut den på vår hemsida också. Så ni får, det blir ju inte helt utan en måndags eller möjligtvis tisdags, om inte en podd så i alla fall ett program att titta på.
Mm, så är det, och det bör oss emot ska ni veta. Mm. Men vi har gjort bedömningen att det kommer att bli, för vi kommer att jaga livet ur oss själva, därför att vi har ju nu då som sagt ett engagemang i SvebTV, och vi har ju en till podd sen redan på fredagen, och sen har vi allt det här kring debatten som vi måste reda ut, och vi ska väl själva skriva någonting om det och så här va. Så att, det är alltså bara, det är andra gången som Ingrid sa, första gången var när hon själv drabbades av sprucken blindtarm.
Ja.
Hon trodde att hon var lite sådär kass i magen och gick och väntade hemma då. För alla er som inte minns det, så skickade jag iväg henne till slut, tvingade iväg henne till sjukhuset, och där upptäckte de att hon hade en sprucken blindtarm som behövde opereras omedelbart. Och då blev det ingen podd den gången, men jag gick ut med ett litet meddelande, servicemeddelande, och sa att ja, eftersom Ingrid ligger och är helt neddrogad och nyopererad i en säng, så kan vi tyvärr inte podda idag. Det är den enda andra gången som vi har ställt in. Så att jag hoppas ni har överseende med att det blir en inställd på måndag.
Ja, det tror jag att våra kära lyssnare och tittare har. Du, nu vill jag börja här det nyhets... svepet som vi gör här. Genom att, med att be om ursäkt. För jag sa fel i nyhetshelgen i måndags.
Jag påstod jag att höll det med.
Ja, visst. Jag påstod att det konservativa partiet i Norge heter Venstre, precis som det gör i Danmark. Det är helt fel. Det heter Høyre. Däremot, jag tror att jag fick detta från att jag hade läst ett flertal artiklar om det här med att Fremskrittspartiet lämnar. Och någonstans stod det Venstre. De har ett parti i Norge som heter Venstre. Ja. Men det är uppenbarligen ett vänsterparti. Jag tror det var det som gjorde att jag sa fel. Men Erna Solberg, statsministern, hon företräder Høyre och inget annat.
Då har vi upprättat vår heder gentemot norrmännen igen, och vi ber om ursäkt där. Ni i Norge är tydligen lite mer logiska än vad danskarna är. Ja. Men ni har dock en morgontidning som heter Aftenposten. Det vet jag inte riktigt hur vi ska klara av att leva med. Men ja, så kan det vara. Du, en annan grej som vi pratade om i förra podden, det var ju det här med katten på råttan och råttan på repet. Och jag vecklade in mig lite där och redde inte ut vad det handlade om.
Men du satt och sa så, katten på råttan och råttan på repet, heter det det? Varför heter det det? Och då hade jag inte sagan i färskt minne, men jag letade upp den sen. Det är nämligen så att det är en mamma som säger åt sin pojke att han ska gå till skolan, och han vill inte. Och då säger hon till riset att riset ska piska pojken för att han ska gå till skolan. Det vill inte riset. Och då säger hon till elden att elden ska elda upp riset så att, eller sveda lite grann. Och i alla fall, det slutar alltså så här, tills efter många såna här förvecklingar, lediga. Ja. Så då gick mamman till katten och sa, snälla katt, ät upp råttan. För råttan vill inte gnaga av repet och repet vill inte binda slaktaren. Och slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka vattnet. Och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset. Och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan. Ja, sa katten. Och katten på råttan och råttan på repet och repet på slaktaren och slaktaren på oxen och oxen på vattnet. Och vattnet på elden och elden på riset och riset på pojken och pojken till skolan.
Fantastiskt, helt fantastiskt och inte minst därför att ses moralen här är att mamman får en katt och samarbetar, vilket är helt osannolikt att det någonsin skulle hända. Men okej, det var så det hängde ihop. Nej, för det var just när jag sa det här, vadå råttan på repet, vad har råttor och rep med varandra att göra?
Ja, men det är en klassisk, tror det är en svensk saga. Och tack Victoria Wärmler som hade lagt ut den här sagan på sin blogg som gjorde att jag hittade det väldigt enkelt.
Ja, tack Victoria. Och apropå gamla Sverige så vill jag bara säga en sak jättesnabbt innan vi har mycket att avhandla idag. Men jag är just nu helt besatt av Raskens. Det finns på SVT Play och alla ni lite yngre människor som inte har sett det, snälla titta på det. De spelar överkopiöst mycket. Det är bara skådespelare från Göteborgs stadsteater med storkommunisten Sven Wollter själv i spetsen ju. Men det får man liksom ha lite överseende. Men det var nog lite annorlunda där på 70-talet hur man liksom agerade, alltså vad som var acceptabelt agerande inför en kamera. Jag tror inte en regissör hade inte godtatt det här teatralt spelet idag liksom. Men bortsett från det så var Vilhelm Moberg en fantastisk författare som skildrade, det här är alltså Sverige på 1880-1890-talet. Det var inte så jättelänge sedan Sverige var fattigt och skitigt och eländigt och folk svalt och framförallt så jobbar de som galningar. De gör inget annat än att jobba från morgon till kväll. Mm. Och där har ni förklaringen till liksom svenskarnas varför vi sen har utvecklat vårt land. Och det är så fascinerande att se, det är en sån fantastisk skildring av svenskarnas strävan, kan man väl säga.
Strävan var det ju just Vilhelm Moberg som också skrev ett stycke som heter.
Det var ju ingen tillfällighet och han var ju nationalist på den tiden då det inte var fult att vara nationalist.
Nej, då alla var det.
Ja, alla var det. Mm. Så se gärna Raskens på SVT Play och ni som är lite yngre och inte har sett den innan får gärna återkomma med lite feedback om vad ni tycker. Det hade varit spännande att höra.
Ja, och när ni ändå är inne på SVT Play så vill jag också rekommendera en dramadokumentär som heter Fredrik av folket. Det handlar alltså om drottning Margretes pappa Fredrik den nionde. Det börjar med hans pappa Christian den tionde. Och det är fyra delar och det är väldigt, väldigt intressant. Det är ju nutidshistoria. Det handlar om när Danmark blev ockuperat av nazisterna och väldigt, väldigt intressant. Och det är ju alltså dramadokumentär så att alltså, det bryts ibland. Det är ju skådespelare som så bryts det. Och så är det någon historiker som liksom ger någon liten aspekt på det. Och även drottning Margrethe själv kommer in då och då och säger, det här minns jag mycket tydligt när min far sa så här till mig.
Fantastiskt spännande och drottning Margrethe är nog bland de coolaste regenter vi har haft i Norden skulle jag säga.
Och inte minst så vill jag säga det att det är kanske inte många som vet det, men av de yngre idag att alltså drottning Margrethes mor var ju den svenska prinsessan Ingrid som sen blev drottning Ingrid i Danmark och det var ett mycket mycket lyckat äktenskap. De var mycket förälskade i varandra och fick ju tre döttrar och de fick ju aldrig någon son så därför ändrade Danmark tidigare än vad vi gjorde tronföljdslagen. Ja, nu ska vi inte förlora oss i alla serier vi ser.
Nej, det ska vi inte göra. Men vi vill gärna, vi gnäller ju mycket på SVT. Och är det någonting som talar för dem så tycker jag det är just dokumentärer. Och i vissa fall dramaserier som de har en del då på SVT Play som faktiskt inte är så himla dumt. Så kolla gärna det. Men nu ska vi hasta vidare och bara snabbt nämna att man har räknat ut nu vad Zlatans statyn har kostat Malmö stad, hela det här äventyret. 107 dagar fick den stå på plats. Nu är den bortfraktad och den ska renoveras och var den kommer att hamna sen, det blir ingen som riktigt vet, men den har kostat Malmö stad, som ju är så rik, tack och lov, 228 700 kronor. Det är över en kvarts miljon alltså. En lyckad investering, eller vad säger
Nej, det är
du?
nästan en kvarts miljon. Men i alla fall, det är helt vansinnigt. Helt vansinnigt. Men vi är tacksamma över att den är borta i alla fall.
Ja, det är vi. Och good riddance. Och nu har alla lärt sig kanske att vi reser inga statyer över levande människor i fortsättningen. Vem är nu den här Östermalmsbombaren då, Ingrid? Eller den misstänkte Östermalmsbombaren?
Ja, det är ju så här att jag sa ju i måndags att alltså polisen, de vet ju inte hur de ska göra, och jag berättade om det här att jag vet att man har försökt få utredningsmännen och kvinnorna att titta på GPS-sändare i området, och de var helt ointresserade av detta. Men de kanske lyssnade på nyhetshelgen och tänkte att oj, för i alla fall så har de nu gjort det, eller det är vad jag tror i alla fall. Och så hittade de den här killen som är en gravt kriminell människa, en Bandidos-medlem. Och då tänker folk säga, ja men då är den svensk då, för att de där MC-gänget tar bara in svenska. Nej, Bandidos tar in vilka som helst. Den här som har häktats idag, han heter Al-Nasser i efternamn.
Så är det, och som sagt gravt kriminell med mycket digert brottsregister. Och han blev väl utsläppt, han muckade bara helt nyligen, va? Från ett
Ja,
långt
2018. Då hade han suttit inne sen 2013 för, ja, det måste ha varit mord eller?
Senaste domen för grov brott kom i slutet av 2013, då han dömdes till fängelse i 7 år för bland annat försök till mord efter att ha knivskurit en person i Bredängs centrum. Tydligen är det någon typ av gängkrig där i Bredäng och någon annan närliggande Stockholmsområde som jag inte kommer ihåg nu, där det har krävt 10 människoliv, hörde jag på nyheterna igår, bara just den specifika
Ja.
konflikten.
Men vad hade han på Östermalm att göra då, om vi nu utgår från att det är han som har placerat ut bomben? Ja, Expressen har en väldigt speciell...
Spännande teori.
Ja, man säger. De tror nämligen att det här sprängde Östermalmshuset var överklassens knarkcentrum. Överklassens, ja. Och då skriver de så här, det börjar så här: på ytan i gatan på Östermalm där en sprängladdning exploderade förra veckan, en välmående och fashionabel adress. Men i flera år har Gyllenstiernsgatan haft en knarkcentral där narkotika levererats till lyxkunder, enligt Expressens uppgifter. Det var något obehagligt över det hela, säger en person med insyn i Stockholms narkotikahandel och som själv köpt knark i bostadshuset. Alltså det kan ju i och för sig vara sant att de har sålt knark, men det är så fantasifullt alltihop att de som har då velat köpa knark, de har då fått veta att de skulle gå till den här adressen och så typ gå ner i källaren och så har det legat där. Jag vet inte om de har swishat över pengarna i förväg.
Alltså det här narrativet med överklassen som liksom finansierar och driver narkotikahandeln, det är ju ett väldigt populärt narrativ bland vår statsminister bland annat, har köpt det med hull och hår, och det kan mycket väl vara så att det missbrukas en hel del kokain till exempel i de kretsarna. Det tvivlar jag inte på, det är inte så jag menar, men däremot så är det ju...
Varför skulle de spränga huset?
Ja, bara för att...
Ska vi då utgå från att den här Al-Nasser har varit att han har upplevt knarkcentralen på Gyllenstiernsgatan som en så pass allvarlig konkurrent? Att han har sprängt där utanför för att få dem att sluta sälja knark? Ja, allt är ju möjligt förstås, men...
Allt är möjligt, absolut. Men jag menar som så här, direktörer, pensionärer och barnfamiljer, som Expressen då säger, bor på den här välmående gatan på Östermalm. Jag vet var det är, jag vet, det är liksom inte ett av de allra flådigaste områdena på Östermalm, men det är ju dock Östermalm och Östermalm, liksom. Det är klart det är dyrt att köpa lägenhet där. Men liksom att de skulle ha haft med det här att göra, om vi säger att en konkurrent till den här Al-Nasser, eller vad han heter. Vad heter han? Al-Nassr. Om vi säger att en konkurrent till honom har etablerat sig i det här huset och sålt utifrån, alltså haft en lägenhet där han har bedrivit sin försäljning, så har ju inte det någonting med övriga boende i huset att göra.
Nej, ska jag bara förstöra. Och det är så konstigt också, för den här personen som Expressen har talat med. Nej, det är den här 38-åringen som är gripen, Al-Nassr, att han har gömt narkotika på adresser som han har haft extra nycklar till. Nej, men det kan ju inte vara han ju. Nej, det är en annan man som förra året dömdes för grovt narkotikabrott, och det är han som är 38 år. Och han har haft kopplingar till adresser på Östermalm, Kommendörsgatan, Sibyllegatan, Östermalmsgatan, Artillerigatan. Men Gyllenstiernsgatan förekommer inte. Men han hade då extra nycklar, och sen har han behållit de här extra nycklarna.
Ja, det känns lite snorigt och långsökt än så länge, men om bevisen räcker mot att åtala den här personen, så kommer ju mer information att komma fram då. Mm. Och skulle det vara så att de nu har gripit rätt person och häktat rätt person, och att han, då kan ju det, tänker jag spontant, kanske vara viktigt för att nysta upp bombningar överhuvudtaget och motiv kring det.
Ja.
Modus, va? Och möjligen så är ju det här en person som, han är ju kanske inte så jätteintresserad av att prata med polisen, men
nej.
Men ändå, va, att man kanske kan ändå börja lägga lite pussel kring hur det hänger ihop med de här, vissa av de här bombningarna, för att alla har antagligen inte samma motiv. Men det vill jag ha sagt med en gång, att de som är ute och snurrar om att det skulle vara så kallat högerextrema som ligger bakom de här bomberna för att liksom framställa situationen i Sverige så mycket värre än vad det är, de som tror på det måste ha en skruv lös, enligt mig. Mm. På vilket sätt skulle man behöva göra situationen i Sverige värre? Det behövs väl ingen dramatisering av det, eller? Och det var ju samma sak med de här brinnande bilarna. Då var det SD och NMR som var ute och tände på bil. Ja, eller hur? Ja. För det behövs ju. Det behöver de. De behöver ju verkligen underblåsa.
Nej, men alltså det är ju därför att de på, det, liksom, på vänstersidan, på den så kallat antirasistiska sidan, de är ju helt desperata. De ser ju att allt det vi har sagt i 10 års tid är sant och det stämmer. Vi har haft rätt hela tiden. Det kan de ju inte acceptera. Så då hittar de på sådana här skruvade saker som att det är vi som är ute och gör det för att få rätt. Men nu ska du säga att nu kommer Mikael Damberg att fixa detta, för nu vänder han sig till byggbranschen.
Byggbranschen?
Ja, han ska bjuda in byggbranschen för att ha ett möte om den typ av sprängmedel som man misstänker har använts vid den senaste tidens sprängningar. För att det är ju inte det att vi måste liksom få ut de människor som spränger, utan vi måste se till att de inte kan stjäla sprängmedel från byggarbetsplatser.
Jag trodde du skulle säga, nu tar Mikael Damberg i med hårdhandskarna. Nu tar han på sig knytblusen.
Ja, men det här är väl typ att ta på sig knytblusen, är det inte det?
Ja, de är för salta, de där sossarna, Ingrid.
Ja. Och nu när vi ändå pratar om saker som har med polisen att göra, så kan vi väl konstatera att det går ju inget vidare bra med jakten på de här 10 000 nya poliserna som ska anställas. Och då kunde vi läsa i tidningarna igår, nu har de lagt den bakom betalvägg, Aftonbladet, men den finns ju på andra ställen. Alltså att det är så svårt att få folk, rätt människor, att söka till polisutbildningen. I fjol hade de 17 över 17 000 sökande, men bara, vad var det?
650 kom in, ja.
Ja, 3, alltså bara 3,5 tusen var ens, fick ens liksom bli kallade till testerna, och bara 600 av 1000 platser eller någonting, 1200 platser eller något de har, kom in. Och de, alltså hela tiden, de kan inte förstå detta. Men varför är detta så svårt när man har i under så många år medvetet sagt åt de typiska poliserna, det vill säga unga, svenska, välbyggda, vältränade män, att er vill vi inte ha. Vi vill ha kvinnor och utlänningar. Mm. Och sen är man då förvånad över att man får fel slags sökande.
För det första så är det ju helt fantastiskt att av 17 000 sökande så är det bara 3 500 som överhuvudtaget är det minsta eventuellt lämpade. Det är alltså 14 000 nästan som faller bort redan i första gallringen därför att, ja, av olika randiga och rutiga skäl att de är helt olämpliga. Och sen stod det ju då i den här numera låsta artikeln att de ville nog inte spela upp den vinkeln för mycket, men man förstod ju att det framförallt handlade om intelligenstesterna,
ja,
som de har sänkt kraven på, ska, ja, vi komma ihåg alltså. Ja.
Så nu att, räcker det att du har betydligt under medel IQ,
ja,
för att komma in. Betydligt, ja, under medel. Mm.
Och sen är det ju då att alla ryker ju såklart inte på IQ, utan det är ju även lämplighet. Och då försökte de få det till att om man svarade på frågan, har du någonsin haft sömnproblem? Om man svarade ja på den så åkte man ut direkt. Jag tror inte det någonstans, va? Det krävs nog lite mer. Och det är ju som de var renhåra nog att skriva att ja, men psykologbedömningen är en helhet av personer. Men uppenbarligen extremt mycket olämpliga människor söker den här utbildningen. Och det är ju helt logiskt, precis som du säger, om man har skrämt bort dem som är lämpliga. Överhuvudtaget, vilken vettig människa vill bli polis i det, nej, samhällsklimatet vi har?
Med de arbetsvillkoren och, nej, de arbetstiderna och den skitlönen och de riskerna, precis, som det innebär. Och att hela tiden, att inte få lov att göra sitt jobb ordentligt för att politikerna hela tiden förhindrar vettigt polisarbete. Ja. Nej, det är inte alls konstigt. Och det är bara så tråkigt att hela tiden att liksom regeringen kan använda sig med vi, nu satsar vi allt på att få fler poliser. Det kommer inte att hända.
Nej, precis. Trolla fram de här människorna ur tomma intet. Det är helt fantastiskt. Och sen handlar det ju inte heller enbart om antal, utan det handlar ju också om hur polisen är organiserad. Och nu har ju inte minst vår vän Dan Eliasson lyckats förstöra hela polisens liksom organisation.
Och dessutom gjorde han sig av med de 400 bästa polischeferna. De som Lennart Mattikainen har berättat om så många gånger, som fick gå till Elefantkyrkogården. Och det är intressant, jag vet inte om vi tog upp det, men det visar sig nu att de har ju då tagit in en massa pensionerade poliser av den gamla stammen att försöka lösa en del mord och andra våldsbrott. Och de levererar ju resultat på löpande band. Ja, det är väl inte konstigt. De vet ju hur polisarbete ska skötas. Och de är väl tillräckligt gamla och garvade för att skita i de här liksom, ja, men har vi nu en genusaspekt på det här mordet? Ja. Det skiter väl de. De löser brotten.
De är riktiga poliser och gör det de faktiskt ska göra, hör och häpna. Ja, det är fantastiskt. Men undrar vad det tar in, eller vad det kostar att ta in de här pensionerade poliserna igen som konsulter. Det är nog inte gratis, eller vad tror vi?
Nej, men det är bättre på statistiken i alla fall. Så att jag kan tänka mig att de tycker att det är en rimlig kostnad. Jag hade gärna tagit in många, många fler.
Absolut, det är det jag bara menar. Att det som hade varit ännu bättre hade ju varit att sköta organisationen från början. Det här är ju ungefär som det som har hänt inom vården. Att man tar in hyrsyror och hyrläkare. För att det ser bättre ut i statistiken. Men det blir ju fasen så mycket dyrare i längden, fast det hamnar i en annan kolumn när du redovisar det.
Jo, men alltså vad man överhuvudtaget skulle göra istället för att hålla på med det här med att man ska utbilda en sån massa nya, vilket ju uppenbarligen är ett jättefiasko. Alltså sluta med det. Sluta och satsa allt på det, utan försök att få tillbaka de poliser som har slutat. Och då tänker jag inte främst på de som har pensionerat sig, utan de som har hoppat av. Och gör en bättre organisation. Ge poliserna tillstånd att utföra normalt polisarbete. Skit i de här Södertörnsdårarna, utan locka tillbaka dem med högre löner.
Absolut, Ingrid. Vad har vi nu då?
Nu har vi ju den våldsamma rånarligan på Österlen som härjar.
Just det.
Och där då igår kom den här nyheten att greve Carl Piper hade blivit misshandlad och rånad. De hade alltså trängt in på hans slott som heter så mycket som
Högestad.
Högestad slott.
Yep.
Han anfölls och misshandlades och tvingades följa med rånarna i bilen innan de sen flydde. Han är 73 år gammal och han är, alltså, det är faktiskt ett av Sveriges största fideikommiss. Högsta slott.
Och vad är då en fideikommiss, för du kanske berättar inte mer?
Ja, fideikommiss, det är ju en sån här gammal grej som gör att man får inte sälja eller stycka upp gården, utan det ska vara äldste sonen som ärver alltihop. Och det har varit en massa snack om detta genom åren, att det är orättvist och varför ska det vara på det sättet och så. Men det som det faktiskt har hjälpt till, det är att bevara de skånska slotten och herresätena som är helt unika för Sverige. Det finns inte någon annanstans så många slott och herresäten. Och de har alltså aldrig styckats av och sålts av och så, utan de finns kvar i sin en gång, ja, så som de en gång
och sen är det. Och sen är det också så här, vill jag bara infoga, att det är inte som på Jane Austens tid, där ju detta är ett begrepp som fladdrar runt hela tiden. Inte minst i, vad heter den, inte förnuft och känsla, den andra.
Stolthet
och fördom. Även i förnuft och känsla. Det bara finns döttrar, de blir utslängda av någon liksom avlägsen släkting som kommer in och tar över när pappan dör och sådär, deras familjegods. Så är det alltså inte i Sverige nu, utan det brukar vara så att den äldste sonen som ärver egendomen köper ut sina syskon.
Mm.
Ja, även döttrarna då. Så det är inte så att de ställs på bar back och inte får någonting.
Nej.
Jag ville bara säga det för er som tänker, vad orättvist.
Ja.
Men Carl Piper är ju då, han är ju som sagt lite av en kändis, inte minst här i Skåne. Men vad är han för en då? Den röde greven. Han har sympatier åt det hållet, eller hade.
Ja. Hade i alla fall, jag minns inte när detta, jag tror detta kommer från 70-talet en gång när alla människor skulle vara kommunister. Och han har väl gjort en del saker, du vet, engagerat sig för de behövande och så.
Ja.
Men jag minns faktiskt inte varför han fick den här titeln. Men hur som helst så bor han ju då på Högsta. Och där så kom det alltså några rånare och trängde sig in och tvingade honom att visa vad han hade i olika värdesaker och sådär. Och till och med tog de med honom i bilen en bit innan de sen flydde. Och han blev inte gravt misshandlad, för att han behövde inte uppsöka sjukhus. Men, och då kan man säga så, du sa ju att det var folk som hade skrivit idag att det här, så nu är det plötsligt någonting att prata om bara för det är en greve. Men det är ju inte alls så det är, utan detta är ju liksom tecknet på att nu går ingen säker i Sverige. Alltså nu har vi bara kungafamiljen kvar som ska bli rånade, torterade, liksom, du vet. Grevar är liksom näst under kungafamiljen. Så nu kommer ingen undan i Sverige.
Så är det. Och jag pratade ju med någon, är hon Freja Rinna? Eller, ja, och nu kommer jag inte ens ihåg vad hon heter tyvärr. Men hon är i alla fall slottsdam på ett slott i Eslövstrakten. Jag tror att jag inte kommer ihåg vad hon heter. Hon är jäkligt tuff, och kommer du ihåg detta när vi jobbade på Stegod?
Ja, jag vet inte vad du menar. Jag kommer inte heller ihåg hennes namn.
Hon har konstutställningar och så här på slottet. Hon är väldigt driftig och gör en massa saker liksom för att driva det här, deras slott och så, med god vinst och så här. Och hon berättade ju för mig att de har ju haft ett rent helvete med, för de bedriver ju även jordbruk. Det gör man ju ofta på de här slotten och herresätena. Och det var så mycket stölder. Det var så mycket stölder av olika jordbruksmaskiner, inbrott.
Som är värda miljoner kronor.
Ja. Och då hade polisen sagt till henne att ja, du får väl gå med i någon grannsamverkan. För vi har inte tid. De har inte ens tid att åka ut på detta. Så att det här är liksom, det här är en del av en större bild. Om man säger så. Ja.
Alexandra von Schwerin.
Ja, mycket trevlig.
Skarpnäs slott.
Mm. Trevlig, driftig, intelligent kvinna. Och hon var rasande och hon menade på att jag vill inte ta lagen i egna händer, men vad ska jag göra? Vi måste ju skydda vår egendom på något sätt. Ja.
Mm.
Ja. Och det här, alltså de här organiserade brottsligheten, för det är ju det är, va? De åker runt framförallt på Österlen och lite sådär, alltså det är där de här skånska slotten ligger ute på landsbygden. De vet att det finns inte en polis i närheten. Nej. De vet att ofta är det ingen bevakning. De har kanske inte ens hundar eller du vet, alltså så här, för att det har inte behövts innan de inte aldrig behövts i Sverige. Folk skulle aldrig ta sig för att gå in på de här egendomarna. Men nu så kan man göra det och man kan, jag menar nu, den här greven, Greve Piper slapp ju ändå rätt billigt undan.
Yeah.
För att det har ju hänt ännu värre saker, att de har försökt, att de har kidnappat folk och försökt pressa fram pengar och sådär. Ännu otäckare saker än det här som hände här. Mm. Så att...
Mm. Och jag kan läsa lite här från Kvällsposten. Gården som han bor på har ägts av släkten Piper i 300 år och är en av Skånes största egendomar med över 13 000 hektar jord och skog. Totalt äger Carl Piper mer mark än Lunds kommun, Trelleborgs kommun och Kävlinge kommuns yta tillsammans. Och han är en av Skånes mest profilerade adelsmän och har bland annat tagit ställning mot planerna på gruvor på Österlen. Carl Piper gick på internatskolan Lundsberg som ung men gick sedan vidare till att utveckla idéer om de många människornas rätt och blev medlem i Socialdemokraterna. Hans ställningstaganden har fått honom att kallas den röde greven.
Där ser man de många människorna. Det är inte samma sak som utilitarism eller? Det är ju det här att ju fler som har det bra desto bättre. Det är lite besläktat med det kanske.
Ja, eller? Den stilen. Mm. Men det ska bli mycket intressant. Jag hoppas att Carl Piper, när han har piggat på sig, går ut och låter sig intervjuas och är rasande och säger att nu får det vara slut. Mm. Och talar om att han inte längre är socialdemokrat.
Nej, det är så sorgligt alltså. Jag kan tänka mig att en del känner så här, du vet. Mm. Att det drabbar även dem. Men det gör inte... Ja, det kanske gör saken bättre så tillvida att då kanske det kan börja hända någonting. När även maktens män och kvinnor råkar illa ut. Och som vi har diskuterat tidigare om det här med då rån mot ungdomar i lite finare områden. Och så har ju, nu är vi ju där att det händer hela tiden. Och då kanske det kan börja hända någonting. Ja, jag vet inte. Det kan ligga någonting i det och samtidigt så är det här ju så jäkla sorgligt. Alltså. Ja, för de här egendomarna är ju, visserligen tillhör de i familjen, men också en del av vår kulturarv. Ja.
Naturligtvis. Och som du sa, de brukar ju jorden. Det här är väldigt viktigt att jorden, den bördiga, den fantastiska, fina skånska jorden faktiskt används till det som det är meningen att den ska användas till. Nämligen att odla olika grödor.
Men du, klass 9 grödor och 10 jord som bara finns i Skåne och i en liten plätt i Östergötland. Och sen finns det nästan ingen annanstans i hela Europa, ska ni veta. Mm. Så är det. Det vet jag för att jag har jobbat på Lantbrukets affärstidning. Ja.
Men nu kastar vi oss in i någonting helt annat. Nämligen varför muslimska män våldtar europeiska kvinnor. Och det lades ut, det var det brittiska programmet Newsnight som la ut ett klipp från England, från Rotherham, där som ju var den första stora skandalen där 1400, och det är det minsta, det kan vara många fler flickor, blev så kallat groomade, och det var ju inte bara det, men det var ju så de fick tag i dem. Mm. Och det var ju framför allt pakistanska män, och det var pakistanska män som drev taxiverksamheter och takeaway mat, så de var ute på gatorna hela tiden och kunde plocka upp de här flickorna som ofta kom från trasiga familjer och redan kanske hade lite drogproblem och sådär. Och sen blev de då deras sexuella slavar. Och vi har klippt ut en liten bit från det här programmet som Maria förtjänstfullt har textat, som vi ska se på.
When I was a victim, I was raped multiple times, I was beaten, I was tortured, and throughout all of that I was constantly being racially abused. There was a constant barrage of, you're a white slag, you're a white whore, you're a fucking gori, which is the Pakistani word for white person. So the racist abuse was non-stop. The religious abuse is real. I was taught it as a type of othering, like our Pakistani girls are good and pure and they cover themselves, they're virgins till they're married, but white girls are trash, they're whores, they all sleep with hundreds of men, they're all worthless. I don't think it's good to hide this information.
This Islamic scholar campaigns for better interfaith relations. He told Newsnight his religion does not justify grooming crimes, but he does believe that the attitudes to the West that some British Muslims hold could encourage these offences. What he says is controversial.
The problem here is that these people have been raised up to see the non-Muslim community as kafir, as infidel, as unworthy of living on God's earth, etc., etc. When you categorize people as kafir, non-believer, then use this word in a derogatory way, then you start to underrate them and look at them as lesser human being, or perhaps not a human being, not a people worthy of respect, and therefore you could do anything with them. And this is wrong.
Man kan göra vad man vill med de här undermänniskorna, vilket då är icke-muslimer i det här fallet.
Ja, och det är väldigt intressant att han säger det. För alldeles oavsett att han då påstår att nej, men det är inte så att detta är tillåtet i Koranen, så är ju allt det han sen säger att de ser oss som kuffar, brukar vi säga, kafir, säger man på engelska, som undermänniskor som egentligen inte har något värde och vars kvinnor man då får lov att våldta. Allt detta står i Koranen och haditerna. Så alldeles oavsett hur de liksom ramar in detta, så har vi förklaringen. Det är tillåtet enligt islam för muslimska män att ta så många sexslavar som deras högra hand klarar av.
Mm. Jag hade ju en batalj i veckan på Twitter om islam och vad som det som verkar vara svårast för människor att förstå och acceptera, det är just det här. Det är de här två sakerna som jag försökte peka på. Koranen är oskriven och därför inte öppen för tolkningar på samma sätt som Bibeln. Mm. Och du gick inte ens in på det här med abrogationsprincipen, vilket innebär då kortfattat att de tidiga koranverserna abrogeras, alltså ogiltigt förklaras av de senare koranverserna. Och tyvärr är det de senare verserna som Mohammed blir mer blodtörstig och islam blir mer blodtörstig. Så allt det här fina som ni kanske har hört, och då det ska inte vara något tvång i religion och sånt, de verserna är arrogerade och ogiltiga. Alltså det är det ena, folk har svårt att fatta det, just det här att Koranen har alltid funnits i himlen, den gavs av Allah till profeten, den som kallade Mohammed, som ju var analfabet och antagligen hade epilepsi och
minnen av tiden med Jesus och vad han sa, och mycket av det stämmer, men allt stämmer inte, utan de kommer ihåg olika saker eller var med om olika saker. Så därför är det så att alla kristna och alltså förstår ju att det här måste tolkas och att det är, alltså människor har fel och brister, men det har inte Allah. Nej. Allah har haft denna boken färdig i himlen och droppade ner den i bits and pieces till Mohammed.
Ja, och inte minst så kom nästa jobbiga grej då. Det här var den första extremt jobbiga grejen. Den andra är Mohammed själv och Mohammeds liv och leverne och alltså alla heliga skrifter som inte är Koranen, men som är då de så kallade, alltså Mohammeds sunna, berättelsen om Mohammeds liv. Haditerna, berättelserna om vad Mohammed gjorde, vad han sa, hur han levde. Och då har vi det stora problemet att Mohammed anses vara den perfekta människan vars exempel alla muslimer har att efterlikna så mycket som möjligt. Och då säger då apologeterna, ja, men kristna ska ju efterlikna Jesus. För det första så är det så att Jesus var visserligen Guds son, men han var också människa. Han var inte det i islam. De vill inte tro att han var Guds son och människa. De tycker att hela den idén är fullständigt blasfemisk. Han var en profet, men han var min själ inte någon Guds son. Men sen har vi Jesus som person, som ju var en fredlig snickare, någon slags hippie-typ som gick på vatten. kristen och som pratar om kärlek och förlåtelse och förståelse. Så att allt det extremt stränga som står i gamla testamentet, det abrogeras, kan man säga, av nya testamentet eller av Jesu kärleksbudskap. Det är motsatsen till islam. Det jobbiga och tråkiga och hemska står i början av Bibeln, men genom Jesus så har vi fått förlåtelse och kärlek och bla bla bla, allt det här liksom. Så att, och det var ju det att Mohammed levde på 600-talet, han var krigsherre, han gjorde vad alla krigsherrar gjorde på 600-talet, slaktade folk på löpande band, tog massor med hustrur, det har man alltid haft i arabvärlden sedan tid och minne. Månggifte, och för den delen i stora delen av världen i övrigt också. Men att om det då ska tillämpas exakt på samma vis, Mohammeds 600-talets liv ska vara ditt föredöme, din förebild som du ska försöka emulera så mycket som möjligt på 2000-talet. Det fattar ju var och en att det kommer inte att bli så bra i det samhället vi har nu.
Nej, men självklart inte. Och alltså, det kan inte finnas två mer olika människor i världshistorien än Jesus och Mohammed. Där den ene, som du säger, kärleksbudskapet är det viktigaste. Dock vill jag säga att Jesus minsann inte var någon mes. Och det finns otaliga, eller inte otaliga, det finns berättelser i Bibeln om hur Jesus satte ner foten. En av de mest kända är när han kastade ut månglarna ur templet och välte deras bord och sådär, va. Så, och det finns också någon som heter Vingårdsberättelsen som jag ska ta reda på till en annan gång, för jag kommer inte ihåg den, jag vill inte säga den. Men där han liksom visade att nej, det finns gränser. Det är inte bara liksom vända andra kinden till. Men alltså, det är ju så att eftersom om kristna vill försöka vara så Jesus-lika som möjligt, så får vi en fantastisk värld. Men om alla muslimer vill vara så lika Mohammed som möjligt, så får vi en fruktansvärt brutal och ondskefull värld.
Ja, och då tyckte folk som käftade med mig på Twitter att nej, men jag känner muslimer och de tycker inte detta.
Nej.
Nej, och då är det ju det att det kvittar vad de tycker och inte tycker. För att det är inte upp till dem att bestämma det. Det bestäms vid Al-Azhar-universitetet i Kairo. Vad som är, liksom, vad de olika lagskolorna ska lära ut. Så vad du tycker och inte tycker, det är helt ointressant för islam. Sen kan du som muslim välja att leva efter vissa påbud och inte. Men du är ingen god muslim egentligen om du gör det. Och det kan vara bra för alla att veta. Och ju förr vi slutar liksom med de här apologi-grejerna och kommer fram till att islam är en vedervärdig förtryckande ideologi som är dålig för mänskligheten och även för individer, ju bättre, desto bättre är det.
Framförallt också för vi kan befria de stackars muslimerna. För att ni ska veta, om man vuxit upp med islam och fått lära sig det här, så säger ni, ja, men det finns en massa med muslimer som tycker att nej, så vill inte jag göra. Det verkar ju inte schysst och trevligt. Ja, men du har från barnsben fått lära dig vad som händer om du inte gör det. Och det muslimska helvetet, det är någonting så fasansfullt. Så det där brinnande kristna helvetet, det är ingenting i jämförelse med den tortyr du får utstå i det muslimska helvetet. Och de flesta muslimer tror på detta och är livrädda.
Och då ska vi bara snabbt nämna innan vi lämnar islam för idag att vår vän Mohammed Omar, Eddie Omar, Eddie Råbock som han ju heter numera, har skrivit en, tycker jag, mycket mycket bra kolumn, det gör han ofta i sig, i det goda samhället, där han faktiskt får ner alla de här grejerna till ett litet nötskal och han tar sin utgångspunkt i det här med hucklet, som vi vill kalla det, eller vad kallar vi det? Huvudduken. Huvudduken. Och rubriken är slöjan är islams flagga. Där den är hissad, där finns islam. Läs gärna Eddies kolumn. Han är ju då avhoppad muslim själv och kan sina saker väldigt väl. Och han förklarar väldigt bra här i kolumnen varför det inte bara är som många naiva svenskar gärna vill tro. Det är bara, vadå, om jag vill ha knästrumpor får jag inte ha det då. Det är inte samma sak som något annat klädesplagg överhuvudtaget.
Nej, det är en del i den muslimska uniformen. Så är det. De visar, och de visar vilka som är de är bara kvinnorna och vilka kvinnor som får våldtas.
Så är det, som du så visst sa, gumman, när du var med i Navid Modiris podd, vilket skapade viss uppmärksamhet. Nu måste vi komma in på tjurfäktningen.
I riksdagen. Mm. Ja, alltså då är det ju så här att i måndag så pratade vi om, då hade ju precis regeringen gått ut med att ja, men nu har vi bestämt att det ska bli 5 miljoner till välfärden. Och här, vad skulle nu hända med vänstern och moderaternas samarbete? Och då sa jag så att ja, men de kanske slänger på 5 miljarder till. Det gjorde de inte, men 2,5 miljard extra. Och detta förslag står nu hela oppositionen bakom. Vänstern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och detta betyder ju då att det är inte bara det att de säger att, utan de talar om var pengarna ska tas ifrån. Och det är två stora reformer. Den ena är en miljöpartireform som är en ny variant på friåret, fast de kallar det något annat, som då kostar sjukt mycket pengar för att folk ska gå runt och skrilla sig i naveln. Ja. Och sen är det då Centerpartiet som ville ha någon slags sänkning av arbetsgivaravgiften för de som står väldigt långt från arbetsmarknaden, det vill säga nyanlända, det vill säga utlänningar. Mm. Så att det ska bli ännu mer förmånligt att anställa utlänningar istället för unga svenskar som vill ha jobb. Så det är de här två stora. Så det här är ju en jätte, alltså det är liksom smash smash, det är ny arbetsförmedlingen liksom. Det är liksom en tjong i planeten. För nu måste regeringen genomföra det här. Och det är till och med så att de här 2,5 miljarderna, de kommer tidigare än regeringens 5 miljarder. För de ska lägga det i vår ändringsbudgeten. Medan, om jag förstår saken rätt, så ska riksdagen mycket snabbt besluta om de här 2,5 miljarderna som oppositionen driver igenom.
Ja, och det sensationella här var ju, det var ju liksom lite katten på råttan och råttan på repet grej här, därför att Vänsterpartiet kunde inte prata med SD och M kan inte prata med SD, så det fick Ebba göra.
Ja, det var ju värre än så. Det var ju så att Vänsterpartiet hade ju sagt till Moderaterna att ni får under på inga villkorsvis förhandla med Sverigedemokraterna. Utan det är bara vi två som ska sitta här och nej, vi lovar, vi ska inte prata med Sverigedemokraterna. Och det är ju så fånigt, för jag menar, alltså då tänker man Vänsterpartiet så här, att för vi får inte riskera att Sverigedemokraterna kommer med ett förslag som vi måste ta ställning till. Utan vi ska bara diskutera, vi och Moderaterna. Men så ringer Moderaterna till Ebba och säger, du Ebba, kan du prata med Jimmy? Ja, visst, säger hon. Så att, alltså Sverigedemokraterna var ju briefade hela tiden om, och de hade väl accepterat vad som helst, bara det blev en knäpp på näsan på regeringen.
Ja, precis. Men det är så roligt därför att Vänsterpartiet har ju verkligen frossat nu, har jag sett på Twitter, i hån mot Centern framförallt. Som ju lovade genom Annie Lööf att de skulle kroka av Vänsterpartiet från inflytande. Och så som det känns nu så är det väl snarare så att Centerpartiet har blivit avkrokade från allting.
Precis, så det här är ju, alltså det här är ju briljant skött utav Jonas Sjöstedt. Ja. Sen regeringen påstår ju nu att ni som verkligen aldrig ville jobba med Sverigedemokraterna, vad gör ni nu? Men det som är briljant är ju det att de har fått de tre konservativa partierna att gå med på vänsterpolitik.
Ja.
Det är ju inte illa.
Nej,
alltså mer pengar till välfärden. Å andra sidan så är det inte så himla märkligt med tanke på att de här två reformerna tycker ju både Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna väldigt illa om.
Ja.
Som regeringen då tänkte genomföra. Och de vill ju hellre att det ska gå pengar till kommunerna. För alla vet ju att kommunerna går på knäna. Och det kommer ju bli katastrof. Det blir ju kommunkollaps.
Kommunkalops. Ja, precis. Du, förlåt, jag upptäckte nu att den här artikeln som Lena Melin hade skrivit, har de också lagt bakom betalväg, och jag har inte hunnit läsa
det. Nej, då skiter vi i Lena Melin. Ja, det var bara ännu en sån artikel som hon har blivit, vad jag tror i alla fall, ombedd att skriva. Att partiledarna, de uppträder som barnrumpor. Och alltså, det är otäcka med det här, det är att det syns så tydligt nu att företrädarna för regeringen, ja, för alla januaripartierna, de är nu förbannade, men jag tror så förbannade över att deras politik inte går igenom, men de riktar in sig på att om ni ska göra så här, då kan man inte driva politik längre. Ni förstör hela regeringsmakten, därför att ni har ju en gång röstat för den här budgeten och så kommer ni rycka ut en del och så här, då kan ju ingen styra landet. Alltså, de menar så här, att en minoritetsregering ska bara få bestämma att nu är det vi som är regering och så ska ni aldrig rösta emot det. För annars kan man inte styra landet, och det är ju det Sverige är känt för, att vi har stabila regeringar. Det är inte som Italien när man har nyval minst en gång om året. Och visst, i gamla tider låg det väl någonting i det. Men för det första så hade vi bara 3 år mellan valen för. Nu är det 4 år, liksom. Det är väldigt långa perioder. Och för det andra så är det ju så att Sverige står ju på ruinens brant. Mm. Det är väl klart att partier från vänster till höger kan se detta och tänka, vi kan inte acceptera att Sverige går under, skit i om de tycker att det är surt att de inte får minoritetsregera. Det är faktiskt riksdagen som bestämmer vad som ska ske med Sverige.
Alltså jag tror att det var Nils Karlsson igen, kommunalrådet för detta i Malmö, MP, som vi har pratat om mycket, Aspergern, som faktiskt skrev att det är ju inte en del gnäller på det här att riksdagen får bestämma saker. Det är ju egentligen helt logiskt, det är ju riksdagen som ska bestämma. Alltså, det är ju så vår konstitution ser ut. Och jag ser att Lena Melin då skriver, riksdagen har blivit som en lekstuga, partiledarna beter sig som barnrumpor, och så har de ryckt ut ett citat då: besvärligare är att det skadar tilltron till demokratin som den är organiserad i Sverige. Då skulle jag bara vilja säga så här, är det någonting som skadar tilltron till demokratin, Lena Melin, så är det såna här vanskapta saker som januariöverenskommelsen. Mm. Det skadar tilltron till demokratin. Mm. För det gör att ingen får, alltså politiken kan inte liksom röra sig i någon riktning egentligen, utan det blir bara en massa kompromisser och status quo. Och det är det ju ingen som vill.
Alltså, ja, alla kom nu ihåg att 2014, när vi fick decemberöverenskommelsen, där skrev ju alla partierna utom Sverigedemokraterna under på att okej, nu har vi minoritetsregering och nu får ni bestämma. Vi kommer inte bråka någonting under hela mandatperioden, mot att ni lovar att om det blir vi nästa gång som får bilda minoritetsregering så kommer inte ni att bråka. Och det var ju där allting började. Det är ju så Stefan Löfven sedan har drivit politiken, att han är statsminister och han ska bestämma och riksdagen ska bara sitta tyst och göra ingenting. Och han tror att han kan då skriva under januariöverenskommelsen där det står att Vänsterpartiet får inte ha något inflytande. Tacka 17 för att Vänsterpartiet nu i grevens timme, men ändå säger nej, vi tänker om insan skaffa oss inflytande om det så ska betyda att vi ska gå till högerpartierna.
Ja, och en som är mycket upprörd över detta, vem kan det vara, Ingrid?
Det är Magdalena Andersson, finansminister. Alltså det här är den konstigaste artikeln jag har läst på väldigt länge. Hör här så här. Finansminister Magdalena Andersson dömer ut välfärdspengarna från MKD och V. Hon menar att det handlar om betydligt mindre pengar än de 7,5 miljarder som lyfts fram. Jag och januaripartierna har presenterat 10 miljarder till välfärden. De bara 2, säger hon. Alltså, vänta.
Tror hon att folk är helt bakom flötet?
Ja. Alltså, jag menar att de nu i 11:e timmen slängde fram 5 miljarder till.
Mm.
Skulle då oppositionen ha sagt att de räknas inte eller de ska bort? De har ju sagt det är bra att ni kom upp med 5 miljarder, men vi vill ha 2,5 miljarder till. Men då är det ändå mindre enligt Magdalena Anderssons sätt att säga det.
Ja, hon talar ju naturligtvis för sin egen sjuka mor, va? Och detsamma gör ju Maud Olofsson, som jag också ser har varit ute och vevat då mot Ulf Kristersson och Ebba. Ja. Det är ett omoget beteende. Och en annan som vi kan avsluta med lite putslustig grej, det är ju att den fantastiska Och vad vi saknar henne som minister, Mensa-medlemmen Annika Strandhäll har varit ute och vevat på Twitter, vilket hon, jag fattar inte riktigt att hon orkar, därför att hon, inte ens hennes egna följare verkar gilla henne. Alltså hon får bara, alltså vad hon än lägger ut på Twitter så får hon bara, det bara väller in, liksom, du är totalt tappad svar. Och det är hon ju, men att hon orkar fortsätta. Och hon tycker det, ping Jonas Sjöstedt, det här hade inte varit något värt om vi inte säkrat upp en majoritet, det här citerar hon då Ebba, och det ansvaret har jag tagit genom att ha en direkt kontakt med Sverigedemokraterna, och hon citerar det som att det var liksom da, 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 då, va? Och så fortsätter hon. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt säger att han har haft kontakt med Moderater och Kristdemokraterna under förhandlingarna. Det handlar om kontakt med ledamöter i finansutskottet inklusive Elisabeth Svantesson. Och hon bara citerar det här som att det var liksom, du vet. Ja,
för att alla som läser det kan ju förstå hur fruktansvärt detta är. Men vi kan ju ponera nu att Vänsterpartiet fortfarande inte vill ta i Sverigedemokraterna med tång. Då kan man säga så här, det viktiga för dem var ju så, inte att Sverigedemokraterna fick veta vad de förhandlade om, utan att Sverigedemokraterna inte skulle påverka förhandlingarna. Mm. Så länge de inte själva har pratat med Sverigedemokraterna och säger, åh snälla Jimmy, kom med på detta nu, eller vad vill du ha, så ger vi dig det, bara du går med på detta. Så har de inte gjort något fel, och står de fortfarande upp för sin princip att aldrig låta sig påverkas av Sverigedemokraterna, vilket är en fånig princip, men i vilket fall som helst, Annika Strandhäll är ju helt ute och cyklar. Som vanligt.
Som vanligt. Men det är ändå lite roligt att observera desperationen hos sossarna, på, inte minst på Twitter. Kom in på Twitter, ni som inte har Twitter. Det är ganska kul där ibland. Och följ mig och Ingrid. Vi är mer, mycket, mycket mer på Twitter än på Facebook. Så att kom
inte
dit.
Minst därför att man kan skriva mycket roligare saker på Twitter. Ja. Man kan vara tuffare där än man vågar vara på Facebook, och man kan då alltså, tagga in sådana som Annika Strandhäll så att man vet att hon, okay, man inte vet att hon läser dem, men man vet att det hamnar på hennes sida. Hon får en liten ping om det.
Du min vän, nu har vi dratt över igen. Sådana babbelmossar.
Men det är lite bonus för att det inte blir någon nyhetshel på morgonen.
Vad ska vi avsluta med, att kanske önska lyssnare och tittare en trevlig helg bara helt enkelt, och säga att, som sagt, påminna en gång, det är inte för sent att kirra sig en biljett till debatten på söndag, där både Ingrid och jag och en massa andra spännande människor finns på plats.
Mm-hmm. Så är det. Och är det nu så att ni får lön i dessa dagar, så får ni ju väldigt gärna tänka på oss och skicka en stor eller liten slant. Vi blir lika glada för alla bidrag.
Det blir vi. Ha en underbar helg alla, så hörs vi. Ja, vi hörs nästa fredag i alla fall.
Det gör vi. Puss och kram.